I den här kyrkan så finns det ingen kyrkklocka. Och det kan jag kanske tycka att vi kunde ha. Det ger ändå lite att nu börjar vi. Jag vill säga välkomna hit till den här gudstjänsten i Efeskyrkan idag. Idag på 22 söndagen efter trefaldighet och temat är frälsning. Och vi har en hel del människor som medverkar. Kristoffer Lindberg som predikar, Anna-Lena Lund med kören Kato som sjunger. Och så har vi Isak och, som har twins, Melaine och Ruta söndags. Och Niklas och Mattias sköter det tekniken. Och själv heter jag Katrin Eiderhäll. Vi ska börja att be tillsammans för den här gudstjänsten. Tack Gud för att vi får komma hit till gudstjänst idag och fira gudstjänst. Möt oss där vi är just nu. Ge oss av ditt ord, i sången och musiken. Du vet vad var och en av oss behöver. Vi lämnar hela den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Då ska kören Kato få sjunga och Anna-Lena kanske kan presentera lite mer.
Ja, då är det premiär för Kato. Vi har nya kör här i kyrkan. Och vi vill bara säga att Kato betyder Come All Together Choir. Och ni som är runt 30 eller lite yngre sådär, och så ungefär till 50 år, ni är välkomna att sjunga, för vi kommer fortsätta. Det var bara en projektkör. Så haka på 6 november.
Fastna i det som har hänt. Lyft din blick och se att nu har vinden vänt. Han som ville ditt liv står framför dig med sin hand full av frid.
Gud är stor, Gud är mäktig.
en tid att sluta, att älta det som var, att överlämna allt till din himmelska far. Såren och smärtan som plågat dig en tid stryker han bort med sin hand full av frid.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi läser inledningsorden tillsammans. Nu är Guds tid. Här i sitt hus slutar han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Gud, du är som en fader och en moder för oss och samlar dina barn som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. I Jesu namn. Amen. Då sjunger vi psalm 45 tillsammans. Sången. Och alla barn som är här får komma fram och tända ljus. Och så får man följa med rutor med den i till söndags eller med Isak ut till Twins. Varsågod och kom fram och tänd ljus.
Thank you.
vi ber för våra barn. Gud, vi ber för våra barn och ungdomar. Ta hand om dem. Hjälp dem att lära känna dig. Välsigna dem och välsigna barnens stund på söndags. Amen. Vi fortsätter att be tillsammans. Här får jag vara den jag är, utan masker och roller. Du känner mig, Gud, även mina mörka sidor. Ta emot mig med all mina felsteg och brister. Hör mig, berör mig, förlåt mig. Tänd ditt ljus i mitt allt. Tack Gud för att vi möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen. Då kan vi få stå upp och sjunga lovsången nummer 15. Idag är det alltså 22 söndagen efter trefaldighet och det temat är frälsningen. Och jag ska läsa de två texterna, getetexten och episteltexten för den här söndagen. Och i första Mosebok kan vi läsa om hur Jakobs son Josef säljs av sina bröder som slav till Egypten. När det sen bryter ut hungersnöd i Israel så reser bröderna till Egypten för att be om mat. Och de är helt ovetande om att deras bror, det är han som har hand om matförråden. Men Josef, han känner igen sina bröder. Och vi läser från första Mosebok 45. Då sa Josef till bröderna: kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sade: jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förberår ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet. Och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga ert fortlevande på jorden. Och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud. Det är den första läsningen och episteltexten. Då är det Petrus som skriver sitt första brev. Att slutet på allting är nära. Därför uppmanar han alla kristna att leva nära både Jesus och varandra. Han skriver också om vad som väntar troende. Och det läser vi i 1 Petrusbrevet 4, 12-19. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidande med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni som skymfas för Kristus namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända någon av er att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Ty nu är tiden inne för domen. Och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdiga blir räddad med knapp nöd, hur går det då för den ogudaktiga och syndiga? Därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare. Och göra det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så sjunger vi Gud, du är livet.
I Boliden, EFS i Boliden ska jag säga, där jag jobbar, så håller vi på med en kort predikoserie just nu som vi kallar för grunden, alltså grunden till det vi tror på egentligen. Och tanken med den här predikoserien är att vi ska lyfta upp några få ämnen som vi tänker att den kristna tron på något sätt vilar på, för att precis som med husbyggen av olika slag så är det ju som med tron att om inte det som är grundläggande är hälsosamt eller om inte det är stabilt, så kommer också det man bygger ovanpå grunden någon gång att få problem. Så därför är det viktigt som troende att faktiskt bekanta sig väldigt mycket just med grunderna i det man tror på. Och jag tror också det är en bra ingång när man är nyfiken på den kristna tron. Att se vad är det för tankar, vad är det för koncept som ligger till grund för det här som kallas för kristendom. Så temat för den här predikan kommer avvika lite grann från kyrkårets tema, fast det har med det att göra också. Man skulle kunna säga att det är bakgrunden till frälsningen som är temat för den här helgen. Så jag ska läsa från första Mosebok kapitel 3, vers 1-13. Ja, vi kan ställa oss upp. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på de båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det som du har gjort? Och kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Och så här lyder bakgrunden till det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och bakgrunden som är temat idag är ju det som vi kallar för synden. Och ni kanske har hört någon gång om de här isbergen som finns på vissa ställen i havet. Att det bara är 10% som är ovanför ytan. Så det är väldigt lite av de här isbergen man egentligen ser. 90% av dem, de är liksom under vattenytan. Så berget är betydligt mycket större än vad man kan se med blotta ögat om man är ute på havet. Och jag tror någonstans att synden har lite av den effekten i kyrkan. Att vi ser de här 10% som är väldigt påtagliga och lätt att se. Alltså vi ser saker som vi tycker är moraliskt fel och så tänker vi, det där, det är synden. Saker som att ljuga eller att mörda eller att vara otrogen. Alltså de här väldigt, väldigt tydliga sakerna som vi kan se både i oss själva och i andra runt omkring oss. Men det är bara att vara och skrapa på ytan av ett betydligt djupare koncept som Bibeln försöker måla upp. Och ett koncept som är väldigt viktigt för oss för att vi ska förstå oss själva och för att vi ska på något sätt förstå världen vi lever i också. Ser vi bara ytskiktet på det här konceptet så kommer det på något sätt att ställa till problem för oss sen. För att det svarar inte på alla våra frågor. Det finns en teolog som heter Don Carson som har skrivit så här. Att man kan inte förstå Bibeln förrän man kommer till rätta med vad Bibeln säger att vårt problem är. Om man inte förstår Bibelns analys av problemet så kan man inte förstå Bibelns analys av lösningen. Och det yttersta problemet är vår avskildhet från Gud. Vårt försök att identifiera oss själva enbart med referens till oss själva. En avgudadyrkan som inte låter Gud vara Gud. Och vad vi behöver är att försonas med denna Gud. Annars har vi ingenting. Om ni inte hängde med helt på det han säger så hoppas jag att det ska klarna upp lite snart. Men mest grundläggande kan man i alla fall säga att det han är inne på är att förstår vi inte det här konceptet så kommer vi inte kunna förstå det andra heller. För det här är så grundläggande på något plan. Och han säger att vi kommer inte kunna förstå Bibeln om vi inte förstår det här. Men jag tror egentligen att man skulle kunna säga att vi kommer inte förstå den kristna tron om vi inte förstår det här. För kärnan som kristna i alla tider håller fast vid, det som vi kallar för evangeliet, som har att göra med Jesus liv, att han kom hit, att han dog, att han uppstod för vår skull, blir väldigt märkligt utan bakgrunden till varför han behövde göra alla de här sakerna. Och även om vi har bakgrunden med oss, även om vi på något plan vet att ja, men Jesus han kom hit för att vi hade synd och han skulle hantera den där så att vi kunde vara Gud. Men ser vi bara de här 10%, så vi har en väldigt ytlig bild av synden, så kommer våran bild av Jesus i slutändan bli betydligt ytligare än vad den hade kunnat vara också. Och i förlängningen så kommer våran tro bli mer på ytskiktet än på djupet. Så vad är då det här problemet? Vad är konceptet av synd som Bibeln faktiskt försöker måla upp? För ganska många år sedan så fick jag ett chattmeddelande på Facebook mitt i natten. Där en av mina vänner som aldrig liksom har varit i kyrkan eller haft en tro på det sättet började fråga mig helt plötsligt lite grann om min kristna tro. Vi hade aldrig pratat om det här förut. Och jag scrollade faktiskt upp i våran chatthistorik. Det tog jättelång tid, insåg jag. Jag trodde det inte skulle ta så lång tid. Tills den här konversationen, för att se vad var det som jag skrev. Och det var lite smärtsamt att se, men också vad var det som han skrev till mig. Och vid ett tillfälle, när vi hade pratat en stund och jag hade försökt liksom förklara vad det i grund och botten handlade om och dels också berättat vad som hade hänt för mig, alltså att jag hade haft en upplevelse och en erfarenhet som jag trodde kom från Gud som hade fått mig att bli kristen, så skrev han någonting i stil med att han trodde visserligen på mig, för han såg ingen anledning till varför jag skulle ljuga om det här. Jag hade inget att vinna på det, att lura min vän om något sånt här mitt i natten. Och sen skrev han någonting i stil med, om jag skulle testa på det här med Jesus då, jag tror att jag skulle kunna klara det, skrev han. Men om jag skulle testa på det här, då tillkommer det ju en massa krav. Och i den lilla frasen ligger det ett väldigt djupt som inte bara min vän bär på, utan som jag bär på, som vi alla bär på. Och det är känslan av att om vi faktiskt skulle lägga våra liv i Guds händer 100%, så kommer inte Gud att faktiskt ge oss det vi längtar efter eller behöver. Någonstans i oss finns det en känsla av att om jag skulle lita på Gud till 100%, så kommer mitt liv att bli begränsat. Det kommer inte bli som jag vill att det ska vara. Det är precis den lögnen som ormen i den här berättelsen, som i bibelmaterialet en symbol för djävulen, det kanske ni hänger med på. Men det är den saken som djävulen trycker på i berättelsen, att Gud vet att era ögon kommer att öppnas. Alltså med andra ord, Gud vill inte ert bästa, utan han håller den här lilla delen som skulle göra er verkligen lyckliga, som skulle ge er den djupaste meningen, som skulle göra att ni verkligen känner att nu har jag allt jag behöver. Det håller Gud från er. Det vill han inte ge er, utan det vill han ha själv. Så det måste ni skaffa på egen hand. Och det kan ni göra om ni plockar den här frukten. Och det är precis samma berättelse som sedan återupprepar sig genom historien i varje människas liv. Känslan av att jag kan inte lägga mitt liv i Guds hand, för att inte helt och hållet i alla fall. Utan jag måste ha det där andra också. Jag måste ha den där frukten också. För att bara om jag har den och Gud kan jag vara riktigt lycklig? Kan jag känna riktig mening? Kan jag känna att nu är livet som jag verkligen vill att det ska vara? Läser man igenom hela berättelsen i Gamla testamentet så blir det här väldigt tydligt. Det liksom går i cirklar i princip, att Israels folk som är Guds utvalda folk, Gud gör någonting fantastiskt för dem. Och då tänker de, Gud är den enda vi behöver. Sen går det en liten stund och sen börjar de tänka, fast vi kanske behöver det här också. Och så börjar de tillbe andra gudar som folken runt omkring dem tillbad. Och sen kommer det konsekvenser av det och så går det runt och runt. Och när vi bara ser de här 10% av isberget, när vi bara tänker att ja, men synden det är det vi gör moraliskt fel, det som är inte okej. Då är det lätt att man läser de här berättelserna och tänker så oerhört primitivt av dem. Jag skulle aldrig böja knä för en guldkalv eller stå vid någon påle och dansa runt och hålla på och skrika. Det där är jätte, liksom, primitivt. Det är för att de levde för länge sedan, innan man hade blivit så smart som vi är nu. Men sanningen är att om man granskar sig själv så kan vi se det här i våra liv också. Vi tillber förmodligen inte guldkalvar eller asherapålar som det står om i Gamla testamentet. Men när vi lägger mer pengar än vad vi borde på saker som bara ska ge oss underhållning eller ge oss status. Eller när vi börjar ljuga bara för att rädda vårt anseende, för att inte behöva skämmas, även fast vi på något sätt tycker att det är fel. Eller en mängd andra saker, så är det någonting som finns bakom det här. Och det är precis det som Bibeln kallar för en avgud. Det är på något sätt resultatet när vi tänker att jag behöver någonting mer än Gud för att vara lycklig, för att hitta mening, för att ha ett djup i livet. Och det kan vara vad som helst. Tim Keller, han skriver att en avgud är vad som helst som är viktigare för oss än Gud. Vad som helst som upptar mer av hjärtas längtan och vår fantasi mer än Gud. Och att det i slutändan kan få oss att bryta vilket löfte som helst, rationalisera vilken oförrätt som helst eller svika vilket förtroende som helst. Att praktisera avgudadyrkan är att vara en slav. Och det jag menar är att om vi tänker att jag behöver Gud, men jag behöver också vara accepterad av de här människorna för att vara lycklig. Eller jag behöver Gud, men jag behöver också ha den här karriären för att känna att mitt liv verkligen är som det borde vara. Eller jag behöver Gud, men jag behöver också få hitta den rätta partnern och skapa en familj med den här partnern. Och så vidare. Allting som är jag behöver Gud, men också någonting. Det är någontinget som alltid i slutändan också kommer uppta väldigt mycket av våra tankar, väldigt mycket av vår energi och väldigt mycket av vilka vi är. Det är egentligen mer på djupet vad Bibeln säger att synden är. De här moraliska felstegen som vi gör är nästan alltid bundna till den här saken som vi tjänar. Inte bara för att det är ingen av oss som bara bestämmer oss för att idag ska jag bara ljuga mycket. Jag vill bara lura folk. Jag vill bara göra det den här dagen. Utan alltid när vi ljuger så finns det en anledning bakom. Jag ljuger kanske för att rädda mitt anseende, för att jag tror att jag behöver andra människors acceptans. Eller jag ljuger för att klättra i karriären, för att jag tror att jag behöver den här karriären. Och så vidare. Det vi gör fel, det är bara de här 10%. Det kommer från det som är under. Och om det är så att det faktiskt är så att Gud har skapat oss och att vårt djupaste behov är närheten och gemenskapen med Gud, då spelar det ingen roll vad vi sätter på den platsen i våra liv. Det spelar ingen roll om det är pengar eller om det är karriär eller om det är familj eller om det är framgång eller vad det nu kan vara som vi tror ska göra oss lyckliga. För att oavsett vad vi sätter på den platsen så kommer det inte vara någonting som kan ge oss gemenskap och närhet med Gud. Inte ens de bra sakerna i livet är saker som i sig själva kan ge oss det. Och därför så sviker alltid synden oss. Därför sviker alltid våra avgudar oss. Precis som det blir för Adam och Eva i berättelsen. De tänker ju när de tar den här frukten att nu kommer euforin att komma. Nu kommer det vi har längtat efter att ske. Men deras första reaktion är att oj, vi är nakna, vi måste klä oss. Alltså första reaktionen för dem när de faktiskt tar steget att de känner skam. Inte glädje och lycka och tillfredsställelse. Och Bibelns stora uppdrag är ju att försöka förklara hur ska människan någonsin kunna bli fri från det här? Hur ska människor kunna komma tillbaka till det de är skapade för när vi inte vill dit? När vi tittar åt alla andra håll än det håll som vi faktiskt behöver titta åt för att hitta det vi behöver. Igår så fick jag åka iväg en stund med min son Amos och min bror. Och vi var ute och fiskade ett tag. Och jag visste ju i den stunden när min fru tillät mig att åka ut på den här lilla fiskeresan att hon kommer ha det lite jobbigt med vår 1,5-åring som är sjuk också, som är hemma. Så jag visste ju att hon ta på sig någonting jobbigt för att jag ska få åka iväg och göra någonting som jag tycker om att göra, någonting som jag gillar. Och det gör ju i sin tur på ett litet plan att jag känner att jag vet att hon vill mitt bästa. Alltså jag vet att hon vill inte begränsa mitt liv, utan min fru vill att jag ska vara lycklig på något sätt. Och det här är ett väldigt litet vardagligt exempel, men det är också på ett litet plan en bild av det vi faktiskt behöver på djupet. Att i våran relation till Gud så behöver vi någonting från Gud som gör att vi kan genomskåda den här lögnen. Att han inte kommer ta hand om oss. Att han inte kommer att vara med oss om vi överlämnar oss själva till 100%. Att han liksom kommer svika eller begränsa eller ta bort friheten i våra liv. Istället för att ge oss frihet. Och den plats där vi absolut tydligast har en sån sak. En sak som faktiskt gör att vi kan genomskåda den här lögnen. Det är på korset. För där ser vi att Gud är inte ute efter att begränsa oss. Gud är beredd att på egen hand gå in och bära mörkret som vi har skapat på korset. För att göra oss fria. Och är han beredd att gå in i döden för oss. Så är det inte för att han vill låsa in våra liv i en liten låda. Där vi inte känner glädje och frihet. Utan då är det för att han vill ge oss någonting mer. Än den lilla frihet vi försöker köpa åt oss själva. Och Keller, som jag citerade tidigare, han skriver om korset och det som händer när vi börjar lita på det så här. Att, har du hört Guds välsignelse i ditt innersta? Är orden, du mitt älskade barn, i dig har jag min glädje. En oändlig källa av glädje och styrka. Har du känt genom den helige ande att Gud talar till dig? Den välsignelsen genom anden som är vår genom Jesus, är det enda botemedlet mot avgudadyrkan. Bara den välsignelsen gör avgudadyrkan överflödig. Det Keller är inne på är ju att genom korset så finns det en väg till oss, till en Gud som vill möta oss. Och en Gud som kan fylla oss på ett sätt som gör att vi faktiskt upplever att alla de här andra sakerna behöver jag inte, för de bleknar i jämförelse med vem Gud är. Så att vi kan veta att har jag Gud, då har jag faktiskt det jag hela tiden har längtat efter. Och den erfarenheten av Gud tror jag vi måste söka efter. Vi måste på något sätt utsätta oss själva för Jesus. Utsätta oss själva för att se vad det innebär, det han har gjort för oss. och söka glädjen som Gud vill ge oss. För han vill ge oss det här. Och det är bara erfarenheten av Gud som kan göra att vi känner att alla andra erfarenheter bleknar i jämförelse. Det är det som är botemedlet mot avgudadyrkan. Det är det som är botemedlet som Bibeln ger mot våra djupaste problem. Det är vägen som Bibeln försöker måla upp till ett liv i verklig glädje, i verklig lycka, i verklig mening. Genom Jesus och genom korset. Vi ber. Herre, tack för att du tar våra största problem på största allvar. Tack för att det finns en kärlek i dig som är beredd att gå in i döden för oss. Och tack för att du har öppnat upp för ett liv genom din son. Som kan konkurrera ut allt i våra liv som vi tror att vi behöver, men som hela tiden sviker oss och som gör att vi känner att vi aldrig riktigt kommer fram. Vi ber att glädjen och friden och meningen och allting som du vill ge oss genom din son ska bli vårat. Hjälp oss att ta tillvara på det som du har gjort för oss. Och ge oss modet att våga lita på dig. Att genomskåda den här lögnen som vi hör varje dag i våra huvuden. Att du räcker inte, att vi behöver någonting annat. Övertyga våra hjärtan om att du är den som vi verkligen behöver. Att du är den som vi verkligen längtar efter. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Och så ska vi få fortsätta också med att bekänna våran tro tillsammans. Så vi kan ställa oss upp och läsa trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Lord, the way things have
Nu har vi kommit till en kollektsalm. Alldeles strax ska vi sjunga den. Och kollekt tar vi upp varje söndag. Och det går till EFS där det bäst behövs. Jag tänkte på förra helgen så hade EFS Västerbotten sin inspirationshelg nära Jesus. Där några av er kanske var hörde, lyssnade på Erik Johansson, en motionssekreterare som är verksam i Armenien just nu. Vi har också mycket utlandsmission i Etiopien och Eritrea och Tanzania och Indien bland annat. Men vi har också verksamhet här i Sverige och här i den här föreningen. Löner kostar och verksamhet kostar. Så känn att du kan ge det du kan och frimodigt. Man kan swisha på det här numret som står här. Man kan också, om man har kontanter, lägga dem i en korg där nere. Då sjunger vi psalm 46. Nu har vi kommit fram till det böneparti som finns i vår agenda, gudstjänsten. Och ska be tillsammans och efter varje böneparti så svarar ni och möter oss med kärlek. Men ni häng på lite där. Låt oss be. Gud, du som ville leda oss närmare dig och närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du har vår bön och möter oss med kärlek. Använd oss som ljusbärare till människor som tappat hoppet. Använd oss som ljusbärare till varandra i vår gemenskap, här och nu. Tack för att du har vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du ensam kan rädda en människa. Jag inbillar mig ibland att jag kan omvända människor, men det kan bara du. Hjälp mig att lita på din styrka. Gud, lär mig också att lita på din omtanke om mig, din omslutande omsorg. Ingenting finns utanför dig och ingenting kan leva utan dig. Öppna mitt liv så att jag kan finna vägar att leva för andra. Och använd mig, Gud. Tack för att du har vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för dem som har förlorat jobbet på Northvolt. Kom och var med, var och en. Öppna en ny dörr så att de kan hitta ett nytt jobb, en ny möjlighet. Och lindra deras oro. Tack för att du har vår bön och möter oss med kärlek. Barmhärtige Gud, i dessa svåra tider med ofred och lidande kommer vi till dig med vår djupa oro för kriget i Ukraina och Mellanöstern. Vi ber om ett snabbt slut på kriget. Ge alla drabbade ett hopp och en ny framtid. Tack för att du har vår bön och möter oss med kärlek. Jesus, du som ofta gick, men aldrig gick förbi. Lär mig att gå med samma blick och samma empati. Amen. Vi fortsätter att ber vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten. Äran. I evighet.
Då får vi ställa oss upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Då sjunger vi psalm 278 och så till sist får vi lyssna till körsång.
Thank you. come to find a turnaround.
Oh yes.
I've come to find heaven bound.
Oh yes.
I'm walking up the King's highway.
Oh yes.
I'm trusting what the Master said.
Oh yes.
Because
we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by might. Pressing on, pressing on. And one day we will make it home.
It's an uphill journey, but we're on our way. And that's why we're working so hard every day. We've come too far just to think about turning around. And that's why souls are heaven bound. We've come too far to turn around.
Oh yes.
We've come too far, we're heaven bound.
Oh yes.
We're walking up the King's highway.
Oh yes.
We're trusting what the Master said.
Oh yes.
Because we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by might.
Pressing on, pressing on. And one day we will make it home. Pressing on, pressing on.
Härligt. Vilken körsång. Roligt att ni var här. Tack för att ni finns. Det kanske är fler som vill vara med när man hör hur härlig sång. Anna-Lena, tack också. Tack för att du kom hit på den här gudstjänsten. Utan dig hade det inte blivit någon gudstjänst. Ni som medverkat på olika sätt, tekniken och söndagsskolan och så. Vi ska få lite meddelande. Det är församlingsmöte direkt efter kyrkfikat och det antar jag är i arken. Det är inte något annat. Och så finns det då lite annat. Vad sa du? Ja, unga vuxna är också klockan ett, va? Eller? Det här är 10 kaffe har ni. Det känns som att jag inte är med i den här församlingen. Hur vart det? Men här 10 kaffet är den 30:e, eller 9:30-10:30. Och Sambosas är öppet 31 oktober mellan 2 och 16. Tänk att jag har återuppstått. Jag minns när Anna-Lena startade detta café Sambosas. Jag var höggravid och jag trodde inte denna lukt. Kräktes hela tiden. Så jag kanske ska gå dit nu när jag inte är gravid. Och så sen nästa helg är det allhelgona. Och då är det minnesgudstjänst på lördag med Arnaldo och musik av Kristina och Elisabeth. Mellan 18 och 19. Och nästa söndag också i centrum. En timme av att zooma in och zooma ut. Isak Rickardsson, Andreas Lindholm och sång Anna och Andreas Lindholm på mästerskapet. Välkomna till alla dessa gudstjänster. Och då får vi sluta denna gudstjänst, avsluta med sändningsorden. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.